Det här är P3. Och du lyssnar på Christer.
Hallå allihop! Dagens Christer bjuder på en enda lång specialsändning om djur. Växeln är vidöppen för alla er som någon gång stått öga mot öga med ett vilt djur, som blivit förvånad av ett djur, som blivit skrämd eller överraskad av ett djur, eller som haft väldigt roligt på grund av ett djur. Oavsett om du fick korven snattad ur brödet av en skata, hotellrummet fullt av galna apor, såg en hajfena från surfingbrädan, cykla rätt in i en älg, blev jagad av en björn, stod öga mot öga med ett lejon eller fick besök av en orm via toastolen, så vill jag hemskt gärna höra din historia. Djurmöten som inte går att glömma. Har ett sånt, numret är 031-773-0000. 031-773-0000. CEO Whorehouse hos Christer i P3. Det här med djurmöten som gör starka intryck och avtryck kan ju ta sig väldigt många olika uttryck. Allt från husdjur som kan någon helt otrolig konst till gammelgäddan som plötsligt hugger tag i handen du låtit släpa i vattnet under kanotfärden. Eller björnen som plötsligt står där mitt i vägen och hindrar dig från att komma fram. Och även om det kan vara det, så behöver det inte vara ett exotiskt djur som står för de största överraskningarna. En gång stötte jag till exempel på en grävling mitt inne i stan. Det var väldigt förvånande. Jag hade varit hemma hos en kompis och druckit några bärs. Ett vanligt hyreshusområde i Majerna. Det var mörkt. Och det kändes lite så där obehagligt som det kan göra att gå hem ensam en mörk natt. Plötsligt hör jag hur det rasslar mot asfalten. Vad är det där? Vad är det som rasslar? Och plötsligt svischar en stor grävling förbi. Alltså vi var nära att krocka och jag blev ju livrädd. Man har ju hört den här gamla myten om att grävlingar minsann biter tills benet kraschar och att man måste ha kol i stövlarna för att vara på den säkra sidan. Men jag misstänker att den här stadsgrävlingen blev lika rädd och förvånad av att se mig som jag blev av att se honom eller henne. Ett annat djurmöte som verkligen gjorde intryck var när jag fjällvandrade och råkade köra ner vandringsstaven i ett jordgetingbo. Jag höll på att stryka med när jag i panik kastade mig ner för en sluttning med ryggsäcken på en svärm väldigt arga getingar som stack och stack och stack innan de så att säga stack. Självklart kan man bli ännu mer förvånad än så. Som Morgan blev, det har jag ju berättat om många gånger. När han var i Indien och gick på ett dass där en gris plötsligt stack upp sitt fuktiga tryne. En så kallad pig toilet. Grisar som äter bajs. Det är ganska överraskande. Sen läser man ju då och då om ormar som har rymt och slingrat sig in hos grannen genom rör eller springor. Jag har också hört om hästar som kan räkna och hundar som kan prata, men det är jag lite mer tveksam till. Min kompis Dan blev en gång utjagad i ett träsk av en stor brunstig älgtjur när han var ute och sprang. Det var verkligen ett djurmöte som gjorde intryck. Det tog lång tid innan stackars Dan vågade jogga längs den här slingan igen. Sen minns jag att det ringde in någon till programmet för ett par år sedan som hade cykelkrockat med en älg. Körde rätt in i sidan och fick älgpäls i hela munnen. Det var ju tur att det inte var en björn. Sen hoppas jag ju idag få höra historier från er som har varit ute och rest och fått närkontakt med riktigt vilda djur. Jätteormar i Sydamerika, hajar när man är ute och surfar eller morrande lejon eller stickande skorpioner, vad det nu kan vara. Oavsett om det är en fågel, fisk, gnagare, reptil, ett vilt eller tamt däggdjur som har gjort djupast intryck på dig, så vill jag hemskt gärna höra din historia. Om du söker på Christer i P3 så kommer du till hemsidan och där går det såklart jättebra att skriva rapporter. Men helst av allt vill jag att du ringer in. Numret är 031-773-0000. Djurmöten som inte går att glömma. Vad har ni varit med om, gott folk? Jag tar numret en gång till här. 031-773-0000. Oskar Lindros, gå hem i de vilda djurens Christer. Det här med djurmöten är ett ämne vi har snackat om ganska många gånger genom åren. Men eftersom programmet slutar sändas på nyårsafton kan man misstänka att det här är sista chansen att få med en djurhistoria. Så idag gäller det nog att passa på. Som inspiration har jag ett litet hopklipp från sist det begav sig. Det är drygt ett år sedan och det var min bästa kompis Morgan som stod bakom mikrofonen.
När jag var liten, ungefär 2 år gammal, så skulle jag och min familj gå och bada på en strand i närheten. Och på vägen till badplatsen så var ett gäng ankor som vi stannade och började mata och sådär. Och rätt var det så kom en anka fram och biter mig i snoppen.
Men vänta lite, hur var du naken?
Ja, jag var typ ett eller två eller någonting. Så jag var naken och kom fram och han biter mig i snoppen.
Han tror att det är en liten mask.
Ja, antagligen tror jag att det är en mask eller någonting.
Men gode gud, Christian.
Ja, och det enda minns att jag sa när jag var liten, det var aj, aj, ankan. För jag visste att det där skulle jag inte hålla på med. Jag tyckte inte att det gjorde ont eller någonting. Så det enda jag sa var aj, aj, ankan.
Det är så att jag har två hundar som jag går väldigt mycket med. Och min granne hade en hund som alltid sprang lös på vägen och allting sånt där. Och som gärna attackerade mig och mina hundar. Så den här kvällen när jag gick ut så var det väldigt mörkt. Eller ja, det var natt. Och jag såg den här hunden då, mitt på vägen, och skällde ut den. Och hunden stod kvar. Så gick jag liksom någon meter och två närmare. Och tittar då och så säger jag, men det är inte grannens hund, den är större. Och sen liksom försvinner ett moln och så kommer månen fram och lyser. Och då ser jag liksom, tänkte jag, men det här är inte sant. Det finns inte varg här i Skåne. Nej, det måste vara en annan hund. Så se till att gå hem med dig. Dagen efter får jag ju reda på nyheterna att jo då, mycket riktigt. Det var vargen som var där. Så jag har alltså skilt ut en varg helt utan att veta om det.
Det var för två år sedan. Då var det jag och min kompis. Vi cyklade till Kebnekaise då. Och sen när vi började gå där så liksom prasslade det lite i buskarna. Mm. Då kom det fram till oss som marsvin som sprang runt och liksom lurade på oss. Och en av dem där, den hoppade fram och så liksom började den skrika på oss. Ja, jag vet inte, den trodde väl att den var ganska läskig. Men det tyckte inte vi då. Så då försökte vi fånga den där.
Vänta, var det ett litet marsvin som kom och försökte skrämma er?
Ja, det var ju en lämmel.
Ah! Okej, en del i ett lämmeltåg.
Ja, fast han var ganska själv den där.
En ensam vagn i tåget.
Ja, apropå vilda djur. Ja. Eller hyfsat vilda djur i alla fall.
Ja.
Det var Venezuela för jag vet inte, 5-6 år sedan kanske.
Ja.
Och så var det där och så skulle man åka och då jaga kaimaner och leta efter anakonder och framför allt. Jag kommer inte ihåg vad området hette riktigt, men när man satt på kvällen då, en kväll där. Mm. I alla läget man hade då när man satt och käkade sådär. Så tog man ju en öl och hade gött och satt och snackade. Och rätt som väl kom en myrsok förbi och satte sig där vid oss då ju. Och fick tag i en öl där och den stoppade ner sin tunga i ölen där. Och sen satt man där tillsammans och glad. Sen tep han.
Men vänta lite, det kom en myrsok. Du beskriver, så satte han sig bredvid där?
Ja, så vi satt vid ett bord och så kom han vid kottländerna och så... Tycker ni tagen här, Lajo?
Är det sant, Sebastian?
Ja.
Ankbett i snoppen, vargmöte i mörkret, en väsande lämmel och så den här då, öldrickande myrsloken på slutet. Det var några av historierna som kom in sist vi snackade om djurmöten som inte går att glömma. Hur det kommer att låta idag tänkte jag att vi ska försöka ta reda på nu. God eftermiddag, Joakim.
God eftermiddag, Christer.
Vad har du råkat ut för?
Jo, det var så här att jag jobbade som dive master i Spanien och hade då en elevgrupp med helt nya dykare som aldrig hade varit under vattnet någon gång förut. Mm-hmm. Och då visste jag att det bodde en bläckfisk under en sten på ett visst ställe. Jag tänkte, ja, men den kan ju visa, för om man leker lite i sanden där så brukar den komma fram. Men det var ju med livet som insats hur livrädd för bläckfiskar egentligen.
Var det en stor bläckfisk eller?
Ja, den var ju inte gigantisk, men den var ju tillräckligt stor i alla fall. Och när jag började leka lite med fingrarna som vanligt så kommer ju hela aset fram och suger sig tag i min arm. Och jag får ju fullständig panik för jag vet att de har en liten näbb som de kan bitas med. Och så skulle jag ju givetvis visa mig lite lugn inför dykgruppen då. Men ja, det eskalerade så jag fick ju ta fram min kniv och hugga ihjäl bläckfisken.
Vad säger du?
Ja, totalt vetskrämd.
Men hur reagerar dina dykelever på det här? Det ska ju vara lite trevligt första dyket och så blir det en kamp på liv och död.
Ja, men de tyckte det var fräckt. Så jag fick ju skylla på att jag skulle ta med den till en restaurangägare som ville tillaga bläckfisk. Så jag fick ju släppa med den här bläckfisken i en påse hem och slänga sen då. Men han blev väl nöjd, han fick en bläckfisk i alla fall och tillagat, så den låter han ju upp på kvällen.
Jag kan ju inte låta bli att tycka lite synd om bläckfisken dock, som låg där under sin sten i godan ro, och så kommer det någon och stör den, och när man hoppar fram för att tillrättavisa det som stör den, då blir man ihjälhuggen. Det är ju hemskt.
Ja, men nu var det så att han försökte bita mig, har jag ju fått för mig, och det är ju det jag lever på.
Det är självförsvar alltså?
Minst sagt självförsvar.
Jobbar du fortfarande som dive master?
Nej, jag har fick lite hemlängtan. Borta bra med hemma bäst. Nu jobbar jag inom vården i Sverige istället.
Det är lite mindre bläckfisk.
Definitivt.
Tack ska du ha, Joakim. Ta hand om dig och var försiktig om du bråkar med bläckfiskar igen.
Absolut. Tack för ett kanonprogram.
Härligt att höra, Joakim. Ha det fint.
Ja. Samma, trevlig eftermiddag.
Du med. Hej, hej.
Hej.
Då har vi Ylva med också. Hej, Ylva.
Ja, hejsan.
Det heter min fru med.
Jaså? Ja. Det är ovanligt.
Ja, men det är ett bra namn, Ylva.
Jag har väl träffat ungefär 2 Ylva i mitt liv.
Jaha, har de varit trevliga?
Det har de, definitivt. Ja. Jag trodde att det låg i namnet, liksom.
Men förutom att du har ett gött namn så har du också träffat ett djur någon gång i livet.
Ja, det har jag definitivt. När jag var liten, kan väl vara så här 3 år eller någonting, så hängde jag hemma hos en kompis som hade vargar hemma.
Vad hade var för något vargar hemma?
Ja, hennes pappa jobbar på Kolmårdens djurpark.
Jaha, okej.
Så de hade vargvalpar hemma hos sig så att de skulle bli tama och sådär, så man skulle kunna ta hand om dem ordentligt. Och så blev jag riven av en av de här vargvalparna på näsan. Och så när jag kommer till min dagmamma dagen därpå, så undrar hon såklart vad som har hänt. Varför jag är riven på näsan? Ja. Jo, men jag har blivit riven av en varg. Det trodde inte hon för 5 öre på.
Det förstår jag om det kommer en 3-åring och säger att jag har blivit riven på näsan av en varg, att man inte tror det direkt. Men hur gick det här rivande till? Var det när ni lekte eller ville den äta upp det? Eller hur?
Nej, vi lekte. Alltså det var ju som vanliga hundvalpar liksom. Och vi busade och lekte och så blev det väl en tass för högt upp.
Det är ändå en ganska cool grej att ha på meritlistan. Jag har blivit riven av en varg.
Eller hur? Plus att Ylva betyder ju faktiskt varg. Så.
Det var allt hänger ihop.
Vi gör ju det.
Riven på näsan av en varg. Ja, okej. Har du varit med om något mer eller är detta? Kan man säga att du pikade i 3-årsåldern när det kommer till
jul? Ja, precis. Nej, men jag var faktiskt med om en väldigt kul grej till. Jag har varit i Indien x antal gånger med min familj. Och så när vi var i en nationalpark där så hade de några hjortar som var lite så här halvvilda. Men de kom ändå fram till människorna. Och så hade jag en tröja med blommor på. Så den tyckte att det såg gott så den bet mig i magen. Så det var också en intressant merit. Så jag har blivit biten av en halvvild hjort i Indien.
Man tänker ju att hjortar är väldigt fredliga och framförallt vegetarianer, men en bit ylvamage kan de alltså ta om den är draperad i blommor.
Det också var ju det värsta, att jag var ju ungefär 5 år och de här gubbarna som hade hand om hjortarna är så arga så att de bet mig. Så de började jaga den och slå på den och då blev jag jätteledsen för jag tyckte den var söt. Så det blev lite snedvridet.
Det förstår jag, men alltså, så då tog vi oss från 3 års ålder till 5 års ålder, men efter det var det varit helt lugnt vad det kommer till djur.
Alltså, ja, inte riktigt. Mitt liv är ganska infiltrerat med djur i allmänhet. Men inget sådär nämnvärt, kanske. Någon häst här och någon katt där. Och lite så.
Jag tycker ändå det känns som att vi har kommit igång ganska bra här. Vi har fått höra om attacker av bläckfisk, varg och hjort redan. Det är underbart, Ylva. Har det så gott nu och tack för att du ringde.
Ja, tack så mycket för ett väldigt bra program. Det är synd att vi ska sluta.
Ja, det är som det är med den saken. Sista programmet är på nyårsafton. Nu vet jag att många har ju säkert en del att göra då. Men jag tycker man ska passa på att lyssna för det kommer nog bli ganska skönt.
Ja, ska du
det? Ja, men då kanske vi hörs igen då, Ylva.
Absolut.
Ha det bra, du.
Tack så mycket.
Hej.
Hej.
Har du som lyssnar också en bra historia apropå det här med djurmöten? Något djurmöte som inte går att glömma. I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. 031-773-0000. Vi har hört om bläckfisk, varg, hjort. Det måste ju finnas massor med fler djur som man kan ha lite möten med. 031-773-0000. Syster Sol och Aki, full fokus hos Christer som idag ägnar hela programmet åt djur. Växeln är öppen för alla er som någon gång har stått öga mot öga med ett vilt djur, som blivit förvånad av ett djur, som blivit skrämd eller överraskad av ett djur, eller som haft då väldigt roligt på grund av ett djur eller tillsammans med ett djur. På hemsidan är det roligt nog många som har varit inne och skrivit redan. Sverigesradio.se/p3/Christer hittar bland annat den här kommentaren från Emily. När jag var liten var jag på Borås djurpark och skulle mata en elefant. När elefanten skulle ta det som jag hade i handen nös den mig rätt i ansiktet. Det blev rätt kladdigt, hälsar Emily. Och det kan man ju tänka sig att när en elefant nyser det Det är inte bara lite så här vanlig mormors hosta som kan komma när en människa gör det, utan det är nog reella grejer. Fortsätt gärna skriva på hemsidan Gott folk om ni har något sånt här minnesvärt djurmöte. Sök på Christer i P3 så nu där är ett litet nafs. Nu ska vi prata med Julia. Hej Julia!
Hej!
Vad är det du har varit med om?
Jo, år 2000 då fyllde min pappa 40.
Jaha.
Och då var jag 10 och då bestämde vi oss för att åka en månad till Borneo.
Och det är verkligen att satsa på sin 40-årsdag alltså. En månad på Borneo.
Ja, verkligen. Och det är lite galet av mina föräldrar att dra med två så små barn. Jag var som sagt var 10 och min lilla syster var 8. Och mina föräldrar ville ju gärna att vi skulle se djungeln och djuren och sådär på riktigt och på nära håll. Så att vi åkte ut till en nationalpark där de räddar schimpanser och andra apor. Och så finns det den stora delen där de matar aporna och sådär. Sen finns det en annan del som de inte bevakar så mycket då. Och där måste man får skriva på ett kontrakt där att man går in av egen fri vilja och sådär innan man går in där då. Och vi skrev på det här och sen så gick vi precis igenom och ser det så här stora metallgrindar som de stänger igen bakom oss då. Och när vi kommer in typ 20 meter kanske något sånt där, man går på en liten gångbro utav trä, så kommer en hel skock av makakiapor. Och det är så här, man kan se dem på djurparker och sånt där. Det man inte ser då, det är de här jättetänderna de har. Och de var väldigt uppjagade då när de kom nära oss. Så att de stod där och fräste, ungefär som katter gör så.
Så du möts alltså av en flock makakiapor som fräser?
Ja, och är väldigt så här, vi förstår att de här vill oss inget. De är inte glada på oss liksom. Vi har väl gått in i deras territorium antagligen. Så en av de här aporna går fram till min mamma och tar tag i hennes arm. Och då blir min 8-åriga lilla syster helt tokig och skriker till den här apan att du rör inte min mamma! Och så sätter hon upp händerna precis som att hon ska slåss mot apan då. Och apan bara skriker ut liksom. Och då tar min pappa min lilla syster och bara drar oss iväg. Och mamma springer också med då. Och så in genom de här stora metall grindarna och så in i ett sånt här ett hus då, där vi skrev på det här kontraktet. Och där bara kastar sig aporna mot fönstren och där har de liksom luckor då som de drar för skorstenarna och sånt. För sånt här hände tydligen ibland då att aporna attackerar människor då. Det hade de inte sagt till oss innan vi skrev på det här. Och vi fick sitta där då jättelänge och vänta på att aporna skulle ge sig av då. Och så efter någon timme eller så gick vi tillbaka till vandrahemmet då som låg ganska nära. Och så upp till vårat rum då. Och där sitter apor på balkongen och på gräsmattan utanför liksom. Som fortfarande är väldigt arga och irriterade och så. Så att vi var väldigt rädda där ett tag.
Det förstår, men var det något särskilt hos er som utlöste den här aggressiviteten? Hade ni på er någon dålig parfym eller varför blev de så arga?
Inte riktigt. Det hände tydligen ibland att de uppfattade att vi kom in i deras territorium då. Och de hade ungar också som var väldigt små. Men det här var ju ingenting vi kunde veta. Det skulle ju de kanske ha sagt till oss, de som har hand om djurparken. Men de var glada att det kom turister. Det kommer ungefär 10 turister per år dit då. Så att,
det är kanske inte det första man säger då. Att, jo, by the way, om ni går in här så kommer ni nog troligtvis bli attackerade av lite fräsande apor.
Nej, precis. Men sen annars så hade vi väldigt bra minnen därifrån. Den här schimpans, vi gick aldrig igenom de här grindarna igen. Men själva schimpansdelen där kunde man sätta sig på lite bänkar och så här. Så kom det schimpanser och satte sig bredvid och så. Så det var fräckt. Men nej, om man åker dit så bör man inte gå igenom de där grindarna.
Ska jag tänka på om jag kommer till Borneo någon gång? Är det metallgrindar så ska jag verkligen kolla upp vad som finns bakom innan jag går in?
Ja. Om de pratar engelska, be dem att översätta kontraktet till engelska ordentligt och sådär.
Men var farsan nöjd med 40-årsdagen? Jag har fortfarande inte fått svar på. Det har jag i och för sig inte frågat, så det kan ha med det att göra. Men var han nöjd med sin 40-årsdag?
Ja, absolut. Och jag vill absolut åka tillbaka till Borneo igen. Det var helt fantastiskt. Som sagt, det är inte så mycket turister där. De tar inte in hur många som helst. Jag vet inte hur det är då. Men vid 2000 så tog de väl in en 100-150 per år. Så det är väldigt orört. Så det var helt fantastiskt.
Kanske kommer bli enormt tryck nu efter att du har varit med i radio. Om det är sådana riktiga apälskare som känner, nej men jag ska nog dra dit ändå för att höra det här fräset.
Ja, alltså det är sådana här, istället för varning för bilar eller vad som helst, så ser man sådana skyltar som vi har här i Sverige, så är det ju varning för apor överallt. För de är som pickpockets, de snor ens grejer och sådär. Så vill man se apor så ska man absolut åka dit.
Tack snälla Julia för en mycket intressant rapport. Då fick vi apor med här på listan över möten också. Perfekt.
Ja, tack så jättemycket för ett bra program.
Tack Julia, ha det gott du.
Ja, hej.
Hej. Då har vi Elin med också. Hej Elin.
Hej, hej.
Hej, hej. Hur mår du?
Jo, tack. Jag mår bra.
Var finns du just nu?
Jag sitter här i Hofors.
Du sitter i Hofors. Är det mycket djur i Hofors just nu?
Ja, inte just nu kanske. I alla fall inte så mycket flugor då som jag har haft ett möte med.
Flugor? Okej, vad har du varit med om Elin?
Jo, vi bodde ute på landet och på vårt köksfönster så satt en väldigt, väldigt, väldigt stor fluga.
Och när du säger väldigt, väldigt stor, vad är det då? Är det pingisboll, är det apelsin? Vilken storlek är det?
Alltså jag tycker att den är väldigt stor när vi snackar stor tumnagel. Alltså,
den storleken, yes.
Ja, och jag tänkte att den där måste jag visa för min man då, så jag fångade den i handen. Men jag pratade i telefon så jag liksom avslutade samtalet under tiden jag hade kvar flugan i handen. Mm. Sen ropade jag på honom då och så skulle jag visa den flugan, så jag öppnar handen. Och då har den här flugan lagt en massa larver i min hand. Vi snackar hundratals larver. Och jag blir ju fruktansvärt äcklad. Så jag får ju kvällningar och springer ut och sköljer av handen i handfatet. Medan min man, han håller ju på och skrattar ihjäl sig. För att, ja, av min reaktion. Och av att, ja, jag hade ju inte direkt förväntat mig att agera förlossningssäng, om vi säger så. Det var riktigt äckligt.
Ja, det är inte riktigt vad man väntar sig. Men vad modigt av det ändå, om du tycker det är lite äckligt med sådana här grejer, att du fångar den i handen.
Ja, själva flugan var väl inte så himla äcklig, tyckte jag. Jag var mest imponerad av den. Men sen när den hade fött barn, det hade jag inte väntat mig. Och det var riktigt äckligt. Jag hade ju liksom tuppskinn. Ja, alltså du vet, gässan kände som att den krympte ihop. Usch.
Och anledningen då till att den var så pass stor var helt enkelt att den var gravid.
Ja, jag antar det.
Och så kommer en stor jävla människa och spola ner barnen i handfatet.
Ja, jäkligt schysst liksom. Ja, men den tyckte väl att det var varmt och tryckt där i handen då, så den bestämde sig för att nej, men här tänker jag föda och
fel
mina
ställe
barn
att föda på.
Ja, verkligen. Absolut.
Ja, men Elin,
men
då
jag kommer ju aldrig fånga en fluga igen i alla fall i handen.
Nej, och vi har fått lära oss att i Hofors där finns det riktigt stora flugor.
Ja, i alla fall nära den här hästhagarna.
Tack ska du ha Elin.
Tack så mycket.
Hej då. Hej då. Agnes Instant Repeater 99 i de vilda djurens Krister. Här är någon som skriver på hemsidan. Spela Joel med katten. Och vad är det för någonting, undrar kanske vissa som lyssnar. Jo, det är ett av de mest önskade samtalen i programmets historia. Det handlar om en kille som gjorde sig av med en katt på lite märkligt vis. Då kan jag säga att det och många andra favoritsamtal som ni har varit med och önskat här under hösten som har kommit in mejl om, det kommer i en specialsändning på julafton. Och då tänker jag, men julafton, då ska man väl se Kalanka och sådär. Jo, men det kommer som podd också, så det är bara att ladda ner. Men kan ni så lyssna på julafton, för då kommer det bli någon sorts best of Krister. Hallå, i luren Tobias.
Hallå, hallå.
Vad är det för djur du har stött på?
Ett rådjur.
Ett rådjur? Vad är det som har hänt?
Jag var och åkte skidor i Ulricehamn. Mm-hmm. Och runt strax efter lunch så kommer det någonting utrullande ur skogen nedför en slänt genom träden. Eller mellan träden. Det visade sig vara ett rådjur.
Och det rullande, alltså det rullar?
Det rullade ner för slänten ut genom skogen.
Oj.
Och lägger sig precis vid backen. Jag åker lite närmare och tittar och får se att det saknar huvud.
Oj.
Och det är då blodspår därifrån det har rullat. Jag har precis tagit jägarexamen, så jag är lite sådär nyfiken. Jag tycker det är lite bizarra, är det ändå ganska häftigt. Jag hämtar liftvakten och känner på rådjuret och känner att det fortfarande är varmt.
Ja.
Och lite efterforskning senare så pratade jag med en kompis som har jagat lite längre än vad jag har gjort. Och han säger att rådjur kan få, eller vad säger jag, lodjur kan få för sig sådana här saker. Alltså attackera och göra sig av med spara huvudet. Och antingen så stördes det kanske av skidåkare och sånt så att det stack iväg och så lät resten av rådjuret rulla iväg helt enkelt.
Men vilken otroligt bizarr syn när man är där mitt i skidtagen. Här kommer ett huvudlöst rådjur rullande ut ur skogen.
Ja, det var mycket märkligt. Och man har ju fått berätta det några gånger innan folk börjar tro på det att det verkligen var så. Men där kom ett rådjur utan huvud rullandes ur skogen.
Alltså, lodjur har jag ju hört att de är duktiga jägare och sådär, men slita av huvudet på ett rådjur, det måste krävas en fruktansvärd kraft för det.
Ja, jag frågar mig inte hur det gick till, men det är väl inte i ett hugg den har lyckats med det.
Shit,
men det kan ju inte varit så jättelänge sedan, för som sagt, rådjuret var ju fortfarande varmt. Och jag sa ju det, att för man ska ju ta rätt på markägaren och sådär, men jag var lite ivrig så jag sa, om ni inte hittar markägaren så kan jag ta och slänga in det i bagaget och ta med mig det hem.
Hur blev det då?
Det fick tyvärr tag på markägaren.
Som käkade upp det?
Det vet jag inte. Nej, men det gjorde han säkert, men för det var ju nydött.
Ja, mycket ska man vara med om, och när man åker skidor, vad som helst kan hända, uppenbarligen.
Precis, ta det lugnt. Åk inte för nära skogskanten.
Det tar vi med oss, Tobias. Tack snälla för att du ringde. Ha en fin eftermiddag.
Detsamma, hej hej.
Hallå Anna.
Ja, hej.
Åker du skidor ibland också?
Ja, det gör jag.
Men du har inte sett något sånt där?
Nej, jag har inte stött på något huvudlöst rådjur.
Och varför har jag den stora glädjen att få prata med dig då?
Jo, när jag var 7 så var vi i Florida på semester.
Oho.
Så, och då simmade jag och min mamma ut för stranden. Och vi simmade en bra bit ut. Och på stranden så står alla och vinkar och vi förstod ju inte riktigt vad det var. Och så skriver de shark. Och de skriker och skriker och så tittar mamma bak och då är det en haj precis bakom mig.
Vad är det för haj? Är det stora fenor, käftar? Vad är det ni ser?
Ja, allting gick ju så fort. Men vi tror den var runt 1,5 meter och har spekulerat lite och fått fram att det skulle kunna vara en sandhaj. Så de är ganska harmlösa tydligen, men ändå.
Men vad gör morsan då? Det här är väldigt konstigt sammanträffande. Jag ska själv till Florida med min familj i januari. Och det känner att jag blir lite nervös nu för att simma med mina barn. Men vad gjorde din mamma när hon då ser den här stora hajen bakom sin 7-åring?
Ja, hon ryckte ju tag i mig. Och så sprang hon ju och så simmade hon allt vad hon hade i hack i häl. Så jag såg ju bara hur det var någonting bakom som bara flög iväg i vattnet nästan, som bara simma åt andra hållet. Och så när vi kom in så stod alla där och frågade hur det gick och allt. Mamma säger själv att hon tror att hon fick ett nafs, men jag tror att det var jag som rev henne.
Blödde hon då?
Ja, lite.
Ja, det, man vet, det kan vara lite nafs eller någon fena som kommer emot, men ja. Men du, Anna, när man är med om en sån här grej när man är 7 år, märker att ens mamma blir jätterädd och folk står och skriker shark, shark på stranden. Hur har det påverkat ditt badande därefter?
Jag badar väl inte jättelångt ut i vattnet, simmar inte så, men jag har ju tävlingssimmat en del i mina yngre dagar och jag har ju simmat, men jag gärna inte i sjöar och öppna hav, så inte när man åker längre ut.
Men när vi har sjö är väl ganska hajfritt ändå?
Ja, nej, men det är någonting där med att det är öppet och så ser man inte och sådär. Så att då håller jag mig gärna undan. Så det är snabbt i och snabbt upp i så fall.
Finns det mycket haj i Florida eller?
Ja, vad jag har förstått så finns det.
Okej.
Och det finns ju mycket delfiner och sånt också. Så att det,
ja.
Det är klart, det är fiskrikt.
Vad för sorts haj? Den här var ju fredlig, sa du, Sandhaj. Finns det farlig haj också?
Det vet jag inte. Jag har ju bara bröstet på den, så att, och jag hoppas det inte blir fler.
Nej, jag tror att jag får plugga på lite grann här. Jag blir lite nervös. Tack snälla Anna för att du ringde och ha det så bra.
Detsamma.
Hej.
Hej.
Jultomten är fruktansvärt bra på att bolla med en apelsin.
Var med och fira jul- och nyårsdagen här i P3 när Carpe Fucking Diem går in och tar över i 6 timmar.
Jag har testat att fira jul som en 5-årig svenne.
Sketchregn och massor av gäster.
Hanna Hörlqvist här. Han har sett min hund. Var är min hund? Ines.
6 timmar humor på jul- och nyårsdagen med start 10:00.
Varför ska vi fira att ett nytt jävla eländesår börjar?
Och där var Christer i P3 tillbaks. Innan den här kanalinformationen hörde vi The Preachers, Is This How You Feel? Nu, mina vänner, så är Anton med. Hej Anton!
Hallå Christer!
Vad har du haft för djurmöte?
Ja, du, jag har haft ett djurmöte med en gepard.
En gepard som sägs vara så otroligt snabb.
Ja, den ska vara det snabbaste djuret i världen ju.
Ja, och det har du träffat?
Det har jag träffat antal gånger.
Hur gick det till?
Det gick till så här. Min syrra volontärjobbar i Afrika.
Mm-hmm.
Nu i Namibia, nu i sommar. Och fick vi vara med och hjälpa till djuren då.
Okay.
Och mata dem. Och tänkte jag, ja pappa, vi åker ner och hälsar på henne.
Det är klart man gör om syrran är och volontärjobbar i Afrika om man har chansen.
Ja, hon var där och jobbade som lärare på en skola. Och... då har tar de hand om de vilda kattdjuren där de har. Så det är ju leoparder, geparder och lejon och alltihopa som de tar hand om. Och så skulle vi hänga med en morgon med ut och mata dem.
Vad spännande.
Det var jag och min syrra fick vara chauffören då. Så vi har en stor här safari-jeep där öppen med tak och så... inga fönster på sidorna. Så det var jag och pappa och ett gäng andra volontärer. Så det var tidigt på morgonen när detta skedde. Och precis när vi var klara med själva matrundan. Då skulle vi bara gena igenom en inhägnad. Så vi slapp köra runt det. Och, där, och så stannade så vi bara körde igenom grindarna. Så skulle vi bara stanna. Så hade det varit en djurskötare utanför också som hängde med oss. Vi fick bara titta på. Och när de visade stänga grindarna så hoppade en gepard in i safaribilen.
Hur då?
Den syrran, den stod utan, den var precis utanför. Och det var ju helt öppet.
Ah, ja, okej.
Okay. Inga fönster och så.
Den hoppar in, det, vilken panik.
Den hoppar in i bilen och där sitter en volontär. En tjej då, sitter och sover filt och så. Det är iskallt där.
Ja.
Och attackerar henne, sätter huggtänderna i nacken på henne.
Va? Oj!
Vilket
fruktansvärt uppvaknande. Sitter man och sover som volontär lite gott i baksätet på en jeep och så hugger en gepard i nacken. Alltså, det är ju livsfarligt.
Ja. Va? Hon vaknade till där. Hon var ju lite... bakis där på morgonen också till den delen. Så, och jag reagerar instinktivt och lappar till den i ansiktet.
En örfil eller är det mer knytnävslag?
Knytnävarna, jag fick mota bort den så gott jag kunde för det var ju panik där. Och hon sitter där och den hemska var man såg ju verkligen geparden öppna upp käftarna och tog tag om nacken på henne.
Så att tänderna och, sitter i nacken när du delar ut din dagsedel?
Nej, inte riktigt. Det var fort när jag hoppade in i bilen såg den och så försökte han mota bort den.
Aha, okay.
Då började han sparka med bakbenen och så flyttade han på sig lite. Och så att det nådde för jag satt snabbt framför.
Ja.
Och det här, jag var på några 10 sekunder. Sånt där. Som tur var så var djurskötarna precis utanför. Och tog tag i svansen om geparden. Så den hängde utanför och ryckte ut den med bilen allt de kunde.
Och vad gjorde den då?
Då den var ju när han var fel i huvudet och den var fortfarande väldigt... det var 8 stycken parer också som var runt oss.
Jaha.
Så vi fick ju köra i... syrran fick ju köra iväg i panik till nästa innan utspringer. De var ju bara en stor sopt plast som de hörskötarna då, som motar bort geparderna med. Så han springer runt där och vevar med sopkvasten i luften och springer och jagar geparderna. Och de följer efter oss hela vägen fram till nästa grind. Så utkör vi.
Hur gick det för den här volontären som blev beten?
Det, som tur var så var det ingen fara. Utan hon fick ju några rivsår. Som tur var så hade hon en stor tjock filt. Annars hade det ju sett annorlunda ut. Så den hade ju sparkat med sina baktassar och så. Och så fick hon ju 4 stycken huggmärken i nacken.
Hur stor är en gepard egentligen om man jämför med till exempel en schäferhund? Är den större?
Den är stor, men den är ju vägen så mycket. Nej. Den väger ju mot 40 kilo kanske. Kanske inte ens det. Den är ju bara byggd för att vara snabbt ju.
En otroligt spännande rapport för att säga. Jag har ju pratat med ganska många människor det här genom åren, men jag tror aldrig jag har pratat med någon som har gett en gepard en käftsmäll förut.
Nej, ja, det är det första som har hänt någonsin där någon gång, tror jag. Men det har hänt många. Jobbar man med vilda djur så händer det saker. Men det är första gången någon ska hoppa in i bilen.
Men du jobbar ju inte med vilda djur vanligtvis, va? Utan du var där på besök.
Jag var på besök där för andra gången.
Okej.
Det händer många grejer i Afrika.
Det kan jag tänka mig att det gör. Tack snälla för att du ringde, Anton, och var skönt att det gick bra. Och geparden klarade sig också, så stark var du inte så du slog ihjäl den, utan den kunde hoppa runt den.
Nej, det var jag inte. Ja. Tyvärr, det var ju
skönt att den klarade sig, eller? Det får man väl ändå säga.
Ja, men den tyvärr, det var, den är ju...
Den mådde inte bra.
Nej, så de var ju tvungna att söva ner den då. Okay. Den kan de inte ha kvar, för den var något fel i huvudet.
Ja. Det kan det vara på både människor och
djur.
Tack snälla för att du ringde, Anton, och delade med dig av denna mycket dramatiska rapport direkt från Afrika.
Nej, det är riktigt Afrika. Från Borås.
Jo, du ringde från Borås, men det utspelar sig ändå i Afrika. Eller var det på Borås djurpark där egentligen? Nej, det var i Afrika.
Nej, det var det inte.
Det var i Afrika.
Det var i Afrika. Ja.
Ta hand om det, Anton, och tack för att du ringde.
Tack detsamma. God jul på er med.
Ja, god jul i förskott. Eller det är ju en vecka kvar bara till julafton. Så. God jul!
Ja,
hej!
Ha det fint!
Samma. Hej! Beyoncé XO hos Christer i P3. Jag heter Christer och jag kan berätta att det drar ihop sig för veckans moraltest. Och idag gäller det barn-tv-programledaren och På spåret-deltagaren Ylva Hällen. Hur hennes resonemang klarar den stränge filosofen Bengt Bryddes granskning hör vi om ungefär 20 minuter. Fram till dess håller vi oss kvar vid de vilda djuren, djurmöten som inte går att glömma. På hemsidan fortsätter rapporterna roligt nog att trilla in. Det är bara att söka på Christer i P3 så är det där på ett par sekunder. Bland annat kan man läsa den här rapporten från Johan. Jag har bott i Kanada i 6 år, skriver han. Björnar är mycket vanliga i det området jag bor. En morgon vaknade jag före soluppgången och hörde krafsande och stök från bakgården. När det blivit lite ljusare ute så gick jag för att se vad det var som pågick. Varpå jag hittade en björn sittandes uppe i mitt plommonträd. Han tryckte i sig plommon som om det inte fanns en morgondag. Han hade förmodligen suttit där hela natten. Jag lyckades efter några om än skrämma ner han från trädet och bort från min gård. Men efter det så upptäckte jag att hela gården var täckt i björnplommondiarréhögar. Jag gick sedan runt med skottkärra och spade i typ en timme för att skyffla bort bajshögarna. Detta kändes riktigt bizarrt, men jag var ju tvungen, annars hade det blivit jobbigt att köra över dem med åkergläsklipparen. En riktig shit show, som man säger i Kanada. Detta låter nog sjukt, men björnar i samhället är väldigt vanligt på Kanadas västkust. True story, tack för ett bra program. Hälsa Johan. Tänk vad exotiskt ändå, va? Ha hela trädgården full med björnplommon där är. Hallå Jens!
Hallå?
Vad är det för djur du har stött på?
Ja, ska jag berätta det rakt av först? Det vet jag inte.
Nej, det behöver du inte göra. Du får dra din story så som du tycker den blir bäst.
Jag tror att det är intressant att ta den som så att det hände 2010, ja. Sommaren. Första semesterdagen minns jag att det var. Och dagom den goda känslan. Man har gått och lagt sig till sängs. Man vet att man åker utomlands om ett par dagar. Och det är riktigt varmt och gott.
Åh, vad skönt.
Ja, fram vid 3-4 tider någonstans däremellan när det börjar att ljusna lite grann igen så vaknar jag av ett väldigt liv utanför huset. Jag har katter och en kattvän så där. Och har fyra katter. Fönstret stod öppet. Jag sprang upp och gjorde ett vrålande, för jag trodde det var någon av mina katter som fick stryk av en så kallad strykarkatt, eller vad man ska säga, som springer runt här omkring. Men det slutade inte livet. Jag skyndade mig ner för trapporna, ser tre av mina katter på vägen ner och får då räknat ut naturligtvis att det är en av mina favoriter som är där ute. Skynda mig ut på trappan där jag har en sensorstyrd lampa som tänder sig, så jag får lite lagom ledljus ut, och skynda mig bort mot en liten byggnad där det står ett typiskt kafébord och lite fikahörna. Och där är det fullt liv in till det här bordet. Så jag grabbar tag i det vad jag tror är den här strykarkatten. Men då kommer tankarna och känslan i katt mig, för att det är för grov päls på den här katten.
Du håller den sidan när du känner detta?
Ja. Ja, och jag fortsätter min rörelse, för kroppen hinner väl inte slå riktigt då, va? Så jag vet, jag har bröt någon nagel på det och fortfarande rökte med mig det här som visar sig vara en grävling som far iväg som ett kanonskott runt byggnaderna och försvinner. Och det här som den jagade på, ja, det trodde jag ju var min favoritkatt som gjorde ett varslan och försvann under huset. Men efter en stund så fick jag se den katten sitta ihop med de andra som satt och undrade vad husse höll på med för gardenskaper ungefär ute på trädgården.
Men och, oj, du har alltså hållit en grävling i händerna. Det måste vara väldigt ovanligt.
Ja, det känns väl lite sådär. Åtminstone i levande livet och full fart så.
Vilken och, överraskning, men ändå fin start på semestern ändå. Något som man verkligen minns.
Jajamän, jag har mycket lätt att ta fram kalla minnet från så. Och det man kan tillägga sen längre fram på dagen, för vi trodde ju först att ja, men då var det strykarkatten som har fått på snöfsen då, va? Men inte då. Den gick frisk och fräsch den också fram på dagen. Men däremot var en kompis som förklarade för mig att det är god chans att det var grävlingmamman som skulle förvisa fjolårsungen.
Ja, det var de innan två grävlingar som var bra.
Ja, innan den får en ny kull.
Och där kommer Jens utspringande så förstör alltihop.
Ja, förmodligen då.
Eller så blir den väldigt förvisad med hjälp av dig.
Ja, jag vet inte. Det får vi aldrig reda på.
Det var ju en kille som ringde in till programmet här för några år sedan som hade varit ute med sin hund som sprang ner i ett rävgryt och lekte ja. Lite grann sådär. Så kom den uppfarande och då tänkte han, nu tar jag tag i den och säger till den. Men då var det en räv, så han fångade en räv i näven. Och nu har jag alltså fått prata med en man som har fångat en grävling i näven också. Det är fantastiskt. Undrar var det här ska sluta.
Ja, det är vargen även är väl nästa.
Finns det någon där ute som har hållit i en livslevande varg med händerna, så får ni gärna ringa in såklart. Men vår ljudtekniker ja. Ser sig skaka på huvudet, det tror han inte är möjligt.
Då skulle jag i så fall berätta om min kompis som jag vet har sparkat en varg i arslet.
Varför har han gjort det?
Han trodde det var grannens hund som var på och jagade på hans hund ut på gården, sprang in emellan i vagnskjulet och där fotade han till vad han trodde var grannens hund, men det visade sig vara en varg som vände sig om och stod öga mot öga mot honom. Det här var dryga 10 år sedan.
Var bor du någonstans, Jens? Det verkar spännande där.
Skaraborg.
Det är där det händer alltså, Skaraborg. Om man vill vara med om riktigt close encounters, då är det Skaraborg man ska åka.
Ja. Yeah.
Tack snälla för att du ringde, Jens. Ta hand om katten och se upp med grävlingarna. Vargarna med för en delen.
Ja, men.
Ha det bra. Tack, du. Hej.
Ha det gott. Hej.
Lukas Nord, Feelings for you hos Christer i P3. Det har kommit ett sms här. Numret är förresten 72250 om det är någon annan som har lust att skicka. 72250 P3 åt mellanslag och början och mellandet. Och så iväg till 72250. Det här förvirrar mig lite. Det står: bästa Christer, Namibia ligger i kontinenten Afrika. Snälla er att Afrika är ett land, precis som Europa inte heller är ett land, eller hur? Jag fattar inte riktigt det här meddelandet, men det verkar som personen som har skrivit det tycker att vi har uttryckt oss klumpigt här. Det måste ha varit Anton när han ringde in, snackade om Namibia. Men jag är mycket väl medveten om att Afrika är en jättestor kontinent, inte ett land. Det finns många länder. Jag har bara varit i två av de afrikanska länderna hittills. Egypten och Senegal. Det finns många fler att upptäcka. Afrika är en stor kontinent och inget annat. Hallå i luren, Claes.
Tjenare, Christer. Tjenare.
Tjena. Hur är det med dig, Claes?
Jo, tack, det är fint. Själv då?
Jo, men jag tycker det är bra. Alltså. Det är roligt så länge det här varar. Jag känner att jag njuter av varje sändning på ett sätt som jag inte har gjort tidigare riktigt. Men det blir ju så när man har slutdatum. Då vet man, man gäller att passa på.
De rosa molnen, lite så.
Ja, kanske det. Du, Claes, vad är det för djur du har stött på?
Jag tänkte jag gör som Jens. Jag väntar lite och håller igen på djuret också.
Du kör den dramaturgiskt korrekta stilen. Kör in, Claes. Vad är det som har hänt?
Jo, vi var ett gäng i Nicaragua i januari i år. Mm-hmm. Och på ett ställe ute i djungeln, ganska långt från närmsta civilisation, som heter Morgans Rock Eco Lodge. Det är som 16 stugor som de har byggt och det ska liksom harmonisera med naturen. Och då var vi där och boogieboard surfade bland annat en dag.
Vad är boogieboard för de som inte vet?
Ja, jag vet faktiskt inte om det är exakt rätt ord, men det är tänk att du surfar, fast det är en surfbräda som du ligger på magen på, så att säga, för oss som inte riktigt kan, så kan man uttrycka
det. Sådana åkte jag om morgonen på Indien, det är hur kul som helst. Man bara glider fram i vågorna där och kan ha gött.
Ja, men det är sjukt kul. Men så vi höll på där och så bara känner jag att det sticker till enormt mitt på vänster framsida lår. Alltså bara, jag vet inte, har du dragit den baksida lår eller något någon gång? Den här liksom brännande känslan när det känns som något bara går av.
Nej, men jag förstår vad du menar. Det låter väldigt obehagligt.
Ja, det var obehagligt. Så jag skrek till där och upp i vattnet och de andra undrar vad som hände. Men så vill man inte vara för fjantig heller. Och så tänkte jag, ja. Men gå upp och kolla, sa de då. Så jag haltar upp för de här 100 trapporna eller vad det är upp till den lilla receptionen. Och då har jag ett rött märke, ganska svullet, stort som en knytnäve ungefär, med 3 streck utifrån det. Och säger det till henne, ja, jag vet inte vad som hände, det liksom stack till ordentligt och nu gör det ont och det har svullnat här. Och tittar på märket och så. Och så säger hon, okej, I see. It's a stingray, säger hon då.
Stingrockar är ju helt livsfarligt.
Ja. Ja, det är min första tanke också. Man grips ju av någon form av panik i detta läget. Och vi är så långt bort från civilisationen. Så jag bara, okej, but are they not poisoned? What's gonna happen? Säger jag då med panik. Varpå hon går och hämtar, hon bara, I will be back. Då har hon hämtat en kastrull med kokande vatten och en bomullshandduk liten. Som hon stryker på märket på, helt enkelt. Och så säger hon, ja, du får fortsätta att stryka på med det här och så får vi hoppas att det går över. Säg till så fort du kan om du får någon allergisk reaktion, säger hon, för då är det någon medicin eller något emot det som de hade. Men de hade inte det där, utan de var tvungna att skicka iväg någon som kunde hämta det, men då skulle det ta halva dagen innan det kom dit, så att säga. Men det funkade. Tror det eller ej. Så att efter en 3-4 timmar så kunde jag gå normalt igen och vara tillbaka i vattnet.
Vänta lite nu här, Claes. Du blir alltså botad av, när du blir stungen av en stingrocka med lite hett vatten och en trasa.
Ja, och tydligen så det här var ju, nu kan vi får vara tydliga med att säga att det var ju inte jättelångt ut där, så antagligen var det, jag såg det inte, men antagligen var det en ganska liten stingrocka. Modell större kunde det väl ha gått betydligt värre. Så det här var väl fortfarande en modell mindre. Det var någon av dem som var med, han snorklade sen och han hade sett rätt många stingrockor, men de var inte så där jättestora.
Men ändå, du drog ner i vattnet där efter att ha vilat eller sedan?
Ja, men jag är lite så vattenrädd från början, så jag tänkte att om inte jag hoppar i igen nu här så kommer jag aldrig någonsin bada i resten av mitt liv. Så det var liksom det var liksom enda valet riktigt som funkade, kände jag. Och de andra badade ju hela tiden. Så att, och jag var den enda som, vi var där i 2 dagar och badade i princip oavbrutet. Och jag var den enda som blev stungen, så folk kunde inte vara
till. Alltså alldeles innan jag fick det på tråden, jag nämnde ju förut att jag ska åka till Florida i januari och blev lite nervös när jag snackade med en tjej som hade stött på haj och sådär. Då är det någon som skriver på hemsidan här, man behöver inte bry sig om hajar i Florida, det finns inte sådana som är farliga. Däremot ska man se upp med stingrockor. De kan gömma sig under sanden och ett stick kan vara livsfarligt. Krokodiljägaren Steve Irving dog på grund av en stingrocka, skriver Peter här. Claes, jag är så glad att du klarade dig. Just med tanke på att jag hade läst detta och så säger du stingrocka, så tänkte jag, hur gick det? Och så gick det bra, lite varmt vatten och trasa bara.
Ja, men det funkade. Och han, Steve Irving, blev stungen av en jätterocka rakt igenom hjärtat. Så att det var väl kanske en del andra.
Bättre en liten stingrocka i låret, bättre.
Det ska nog de flesta klara.
Tack snälla Claes för att du ringde. Ta hand om dig och se upp med stingrockarna där ute.
Ja, tack detsamma och tack för ett fantastiskt program.
Tack Claes, ha det gott.
Ha det gott.
Hej. Då har vi Henrik här också. Hej Henrik.
Ja, hejsan.
Det är många som ringer idag och det är rapporter om både små och stora djur. Tycker du att ditt som du ska berätta om är stort eller litet?
Det är små djur.
Små djur, spännande. Vad är det som har hänt?
Ja, jag kommer också till djuret så småningom här.
Det är bra det. Men vad...
Ja. Ja, jag bodde i Barcelona i en ganska sunkig lägenhet.
Jaha.
Och så hade jag vadslag med en kompis att spara ut så långt skägg som man bara kunde.
Vilken intressant vadslagning. Var det för att passa in i sunket eller hade det inte med det att göra?
Nej, det hade inte med det att göra. Det var bara en kolla skäggväxten.
Ja.
Och, men i alla fall då jag hade en väldigt sunkig lägenhet som sagt. Och så vaknade jag en natt av att det skakade i skägget.
Att det skakade i skägget?
Det skakade i skägget. Jaha. Och sen så drog jag handen genom skägget och då sprang det iväg två stycken jättestora kackerlackor.
Tyckte de det var lite mysigt där inne eller i skägget?
Jag vet inte vad de gjorde där inne, det vill jag inte veta heller.
Men usch, hur reagerar man när man hittar två kackerlackor i sitt skägg egentligen?
Jag sprang in till toaletten, klippte av skägget med en sax och sen gick jag till en bar.
Och söp?
Nej. Men en liten... Ja, jag ville inte vara kvar i den lägenheten.
Men tog du av hela barret alltså?
Ja, jag klippte av alltihop.
Ja.
Så sen det är sant... Ja, jo, nu har jag sparat ut igen så nu inför vintern.
Men nu bor du heller inte i en sunkig lägenhet i Barcelona så det borde vara ganska riskfritt.
Nu är det ganska lugnt faktiskt.
Ja, högt och lågt, men mycket spännande. Alltså, skägg... Såna här grejer kan hända också. Ibland är det ju folk som klagar och säger du borde klippa av det där jävla skägget, du ser inte klok ut. Men jag tycker inte det har funnits några vettiga argument för detta. Det här möjligen att det kan krypa in kackerlackor i det skulle möjligen kunna vara ett argument. Jag ska fundera på det, Henrik.
Det var ett argument för mig.
Ha en fin eftermiddag och lycka till då med nya utväxten.
Ja, tack. Detsamma.
Hej Henrik. Hej.
Hej då.
Kevin Walker Belong hos Christer i P3. Var inte oroliga gott folk, det kommer mer rapporter om oväntade och roliga möten med djur om en liten stund. Det går fortfarande att ringa in på 031 773 0000 eller skriva en kommentar på hemsidan om du har något sånt här djurmöte som inte går att glömma bort. Vi snackar om saken efter veckans moraltest som kommer här.
Ylva Louise Hellen föddes den 18 oktober 1972 i Sollentuna. År 2000 blev hon programledare för Bolibompa och sedan dess har hon fortsatt att ägna sig åt barnkultur i olika former. Bland annat har hon illustrerat flera barnböcker och hennes egna program Minimello har blivit en stor succé både hos tittarna och tv-kritikerna. Programmet som är inne på sin femte säsong är något så märkligt som en musiktävling för toapappersrullar. När Hellen inte chillar med talande toarullar är hon ibland deltagare i På spåret. Tillsammans med Anna-Charlotta Gunnarsson tog hon sig hela vägen till semifinal i tävlingen både 2010 och 2011. Och på fredag gör hon sitt första framträdande i årets säsong. Så här lät det när jag ringde upp henne för moraltestets räkning.
Ylva Hellen.
Är det programledaren, illustratören och manusförfattaren Ylva Hellen jag fått på tråden?
Ja, det är det.
Det här är Rasmus från Christer i P3.
Och
hej. Hej, hej. Vi hade ju bokat tid för ett moraltest, du och jag.
Ja.
Hur känns det?
Just nu känner jag mig faktiskt lite nervös.
Nervös alltså? Men ja. Du känner dig redo i alla fall?
Jag tror att man är väl... Ja, jag är redo.
Så gott det går.
Så gott jag kan vara.
Bra. Då kör vi.
Ja.
Är det viktigt att de som gjort sig skyldiga till brott, som till exempel mord, inte får gå fria, även om vi är helt säkra på att de inte kommer göra om det här brottet?
Ja, det tror jag är viktigt.
Varför då?
Absolut. Jo, för annars skickar man ju någon slags signal om att om du mördar en gång ingen gång liksom. Du kan mörda din fru och sen om du aldrig gör det igen så behöver du aldrig inte ens sitta i fängelse för det.
Men vad är då fängelsestraffets egentliga syfte enligt dig?
Alltså jag är inte så jätteförtjust i straff sådär egentligen. Men om man mördar någon, om man skadar en annan människa så måste man ju bli straffad för det. Dels för att man måste ju förstå att det är fel. Och sen också för att den andra personen som faktiskt är skadad av eller måste ju känna att den blir straffad. Det är som om man gör någonting väldigt litet fel, liksom att man får en ordentlig tillsägelse som barn till exempel. Det måste man ju få. Man måste ju fungera i ett samhälle. Man kan ju inte gå och slå en stickpanna i huvudet på någon eller mörda någon och tro att det är okej. Alltså, vi måste ju ha något sätt att säga ifrån.
Anta att du får reda på att en nära vän eller någon av dina familjemedlemmar har begått ett allvarligt brott. Hur skulle du agera? Skulle du kunna tänka dig att tjalla till exempel?
Om någon man står oerhört nära, som man litar väldigt mycket på, har gjort någonting drastiskt, så självklart beror det på vad det är och varför de har gjort det. Men det första jag skulle göra är att försöka förstå varför. Jag skulle inte bara direkt tjalla, det skulle jag inte. Nej. Men jag skulle inte kunna bära på det heller. Jag tror att jag skulle försöka tvinga den personen att ange sig själv. Att säga liksom typ att om inte du säger det här nu så måste jag.
Och om den personen vägrar då skulle du kunna tänka dig att gå till polisen på egen hand då?
Jag tror att jag skulle kunna tänka mig att om det var ekonomiskt att jag skulle vilja gå in och betala tillbaka det. Jag tror att jag skulle bete mig väldigt irrationellt i det här läget och eventuellt försöka rädda upp situationen.
Så du tar på dig skulden på något sätt då?
Nej. Men liksom att man kanske skulle täcka, liksom skulle vilja ställa det till rätta på något sätt.
Tycker du att det är moraliskt okej att göra reklam för alla typer av varor? Även sånt som bevisligen är skadligt som tobak, alkohol, läsk och skräpmat och så?
Nej, det är väl inte bra liksom. Jag vet inte om det är så jäkla mycket bättre om man gör reklam för massa andra saker som man lurar i folk heller. Alltså jag stör mig lika mycket på reklam som vill sälja tamponger och binder till mig liksom. Som jag behöver, men att de ska hålla på och lura i mig att den här är ännu bättre och ja. Jag vet
är inte. Det till och med så att du inte tycker att det är moraliskt okej att göra reklam för någon vara?
Det var en bra fråga. Reklam är oftast ganska omoralisk. Den handlar ju bara om att lura en på något sätt. Och göra någonting bättre, skönare, vackrare, roligare än vad det är.
Men det finns ju många biståndsorganisationer och sånt som också gör reklam.
Ja, de tvingas ju göra det i det här flödet så att säga. För att annars så når de ju inte ut alls. Men jag måste säga att den reklamen tycker jag också ofta är lite så här, man gillar den inte. Den är lite bizarr. Man ser fattiga barn eller så, ser någon så här smörig musik och ser någon kändis som säger liksom gör det du med, stöd. Jag vet inte, jag har svårt för den också måste jag säga. Det kan säga så här att det beror på hur ärlig reklamen är, alltså hur mycket ärlig information det finns i reklamen. Om det står så här, köpt Philip Morris. Och så står det under, de brukar väl ha någon sån här skylt, liksom det är rökning dödar eller något. Då är det ju, ja, då har de ju berättat det på något sätt.
Men vem ska avgöra då att informationen är tillräckligt ärlig så att säga?
Nej, precis. Det är ju helt omöjligt. Jag vet inte, men det är det jag kan säga i alla fall. Att reklam generellt är ganska omoraliskt på ett sätt. Men den finns där och då tycker jag på ett sätt inte att det skulle vara så mycket värre att man gör reklam för skräpmat som du nämnde. Än att man gör reklam för några liksom, snygga skidor eller vad det kan vara.
Nu kommer vi in på liv och död här lite grann.
Okej, ja. Mm.
Är det acceptabelt att döda i självförsvar?
Ja.
Hur tänker du då?
Om jag befinner mig i en situation där jag kan bli dödad så känner jag nog att det måste vara okej att jag dödar för att inte bli dödad. Ja. Om jag kan brotta ner den här personen och liksom få den här personen att inte döda mig på något annat sätt än att döda tillbaka så skulle det vara bättre. Men jag tycker att man måste kunna tänka, vi är ju djur också, att om någon vill döda mig så dödar jag tillbaka innan jag blir dödad. Det måste jag säga ja.
Förtjänar du ett straff då efter det?
Om någon håller på att döda mig, står med en yxa över mig i mitt hem eller så, och jag lyckas döda den, så tycker jag inte att jag ska straffas för det. Det är ett straff nog att ha dödat någon i sitt liv. Jag vet inte om man kan leva efter det ett normalt liv.
Då har jag bara en fråga kvar.
Okej.
Är det moraliskt okej att döda djur för att få mat eller kläder trots att vi kan misstänka att djuren lider?
Jag tror att vi behöver kunna äta kött, men hur vi behandlar djur, jag kan skämmas lite över det. Det är som att jag är lite underutvecklad när det gäller just det där faktiskt. Att jag vill liksom inte... Men så fort jag ser någon kort film om höns som hur de packas ihop och så, då kan jag inte äta kött på liksom minst en vecka. Då tycker jag bara som gud, jag borde sluta äta kött. Och sen är jag så att jag bara faller tillbaka till det för att man typ inte kommer på några bättre maträtter i längden. Man äter ostar liksom. Men till exempel så här då. Jag kan tycka ibland att fiskarna är så bortglömda. Det är ju ändå gris och ko och så om man tänker på de här stora djuren. Men fisket är ju egentligen fruktansvärt. För många äter ju inte kött och så äter de fisk istället. Men sen är ju liksom hur det utfiskas allting liksom. Att...
Så det låter på dig lite grann som att du inte tycker att det är moraliskt okej egentligen att... Att döda djur för att få mat eller kläder?
Jo, jag tror att det kan vara moraliskt försvarbart. Om man gjorde det, liksom om allting var så ekologiskt som det går att göra det. Mindre skala, friare.
Så det är djurens livskvalitet som du återkommer till?
Ja, det tror jag. Jag tycker att det handlar om väldigt mycket.
Då tror jag att vi är klara, Ylva.
Okej.
Hur kändes det?
Jag är helt slut. Det var jätteintressant. Det är såna frågor man tror att man eventuellt har någon koll på, men det har man faktiskt inte. Man möter dem ju ofta, men man tänker inte efter helt och hållet.
Vi har ju en moralfilosof här också som heter Bengt Brylde. Och han kommer att titta närmare på dina resonemang här och även ge ett betyg från 1-5. Vad tror du att du själv kommer hamna?
Ingen aning. Jag hoppas inte under medel. Jag hoppas att jag är en tillräckligt moralisk människa för att hamna på i alla fall. 3 hoppas på.
Ja, men strålande. Då anteckningar är, så får vi se vad professor Brylde har att säga.
Okej.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Hardwell tillsammans med Matthew Coma, Dare You. Innan den hörde vi Ylva Hellen här resonera sig genom Christers moraltest. Hur pass väl hennes resonemang hänger ihop är det som vanligt upp till Bengt Brylde att avgöra. Professor i praktisk filosofi och mannen som både har konstruerat moraltestet och fungerar som dess ständiga utvärderare. Det här är vad han tänkte efter att ha hört testet med Ylva Hellen.
Ja, jag tycker att det är ganska roligt att lyssna på Ylva. Hon har åsikter och de är hyfsat genomtänkta. Och det märks ju i synnerhet när hon pratar om djur kanske och självförsvar och challande och sånt där. Men även om reklam och sådär. Så att det är ganska okej. Okay.
Hon sa att hon inte var förtjust i straff men tyckte ändå fängelsestraffet var viktigt. Dels för att tydliggöra vad som är rätt och fel och även som en sorts kompensation för eventuella brottsoffer.
Ja, just det. Hon tänker väl att offret känner, i den mån offret överlever då, känner att gärningsmannen får det straff. Alltså att det blir lättare för offret att hantera det här hemska man har varit med om. Men hon är också inne på att fängelsestraffet har en uppfostrande funktion. Och det kan knyta till en åsikt som är väldigt i offentligheten väldigt vanlig i Sverige. Så att man ska förhindra gärningsmannen eller kvinnan att göra om det genom kriminalvård. Så dels ska straffet fungera avskräckande för individen då, så att individen inte gör om det. Men så ska man också när man väl är i fängelse få någon slags vård eller någonting som gör att man inte gör om det. Men sen glömmer de ju helt ett väldigt annat viktigt syfte, och det är det man kallar för allmän prevention, alltså att man ska liksom avskräcka allmänheten. Och det är inte riktigt samma sak som att skicka en signal, även om det är ganska likt. Att skicka en signal är ju mer att säga så här, ja det här accepterar inte svenska staten eller någonting liknande. Men att man liksom vrider upp påföljden för vissa typer av brott, det tänks ju ha en avskräckande effekt då på de som kanske någon gång i framtiden funderar på att det går det här brottet, så det kanske man tänker sig för.
Beträffande reklam sa Ylva Hellen bland annat att hon i grund och botten tyckte att all reklam var ganska omoralisk. Men eftersom reklamen finns så får man leva med den. Och då tyckte hon inte att någon specifik typ av reklam var värre än någon annan.
Här finns det ju väldigt mycket att säga. Om vi börjar med den här frågan, om man ska dra all reklam över en kam. Eller rättare sagt, om man ska hålla med Ylva om att det inte spelar så himla stor roll vad man gör reklam för. Den frågan handlar ju förstås ganska mycket, tycker jag, om hur bra reklam fungerar. För om det är så att reklammakarna har hittat sätt att påverka oss som faktiskt funkar, då kan man ju tycka att det är värre att göra reklam för skadliga produkter
alkohol eller cigaretter eller vapen eller vad det nu kan vara än att göra reklam för harmlösa produkter. Men det här är ju någonting som Ylva inte lägger någon större vikt vid, utan hon tar ju istället fasta på det faktum att reklam, eller väldigt mycket reklam, påverkar oss genom manipulation snarare än genom rationell argumentation. Hon verkar ju vara för, alltså det här, om man skulle ge saklig information om produkten och dess förtjänster och svagheter och sådär. Det skulle liksom inte hon ha någonting emot. Men det hon ogillar, det är ju att reklamen är manipulativ till sin karaktär. Den syftar till att påverka oss, köpa en viss produkt eller att begära en viss produkt på ett väldigt manipulativt och vilseledande sätt då. Och det där finns ju väldigt mycket att säga om. Det, faktum är ju att i lagstiftningen, både den svenska och den amerikanska till exempel, så finns det ju någon slags inskriven om att reklam inte får vara vilseledande i alla fall. Det står inte att den inte får vara manipulativ, men den får inte vara vilseledande. Och det är ganska intressant att titta på fallet USA där, hur man har tänkt kring det här med vilseledande reklam. Alltså, tidigare hade man ju i USA någonting man kallade för the ignorant man standard. Alltså man utgick ifrån den okunniga människan. Och så tänkte man sig att ja, om en okunnig person blir lurad av reklam, då är den vilseledande och då får man inte liksom hålla på så. Men sen har man faktiskt ändrat på det med tiden och numera har man en reasonable man standard. Man utgår från den förnuftiga människan som vet lite grann hur den här reklam funkar, som inte går på vad som helst. Och det förekommer ju faktiskt att reklam fälls även utifrån en sån här reasonable man standard. Till exempel så lär det vara så att Volvo hade en reklam i USA vid några tillfällen där man ställde massa bilar på rad och så lät man en bulldozer köra över de här bilarna. Och alla krossades ju då utom en, nämligen Volvo-bilen. Och den fälldes ju då. För att jag tänkte mig alltså att även en förnuftig människa skulle kunna gå på det där alltså. Sen är det värt att säga också lite grann om vad man kan säga till reklamens försvar då. För att det argument som oftast framförs till reklamens försvar, det är ju liksom att yttrandefriheten implicerar att vi måste låta företag göra reklam för sina produkter. Så det är faktiskt en yttrandefrihetsfråga då, enligt vissa. För att det är oerhört svårt att dra gränsen förstås mellan. Alltså vissa saker får man inte säga då kanske, eller gå ut offentligt med bara för att de är manipulativa, medan saklig information skulle man då få säga. Utan yttrandefriheten är ju lite mer generös än så. Men för att återknyta då till Ylvas åsikter om reklam, så kan jag säga så här att jag tror inte riktigt att hennes åsikt, att det håller att implementera det i lagstiftningen. Jag förstår ju att man har väldigt svårt för reklam, i synnerhet den flod av reklam som vi utsätts för. Men jag tror inte att det går att till exempel förbjuda all reklam bara för att den är manipulativ. Så det som är rimligt och möjligt att göra med hjälp av lagstiftning och så, det är dels att förbjuda reklam för vissa typer av produkter, till exempel hälsovårdliga produkter. Och det är dels att förbjuda reklam som är uppenbart vilseledande. Det är nog det man kan åstadkomma på det här området. Alltså. Att förbjuda all reklam låter sig nog inte göras. Därtill är gränsen för luddig till andra typer av konst, litteratur och allt möjligt.
Ylva Hellen trodde sen på ett medelbetyg, någonstans mellan 2 och 3, sa hon.
Ja, det låter väl bra. Då får de väl det då. En svag trea.
En svag trea till Ylva Hellen. Mm. Då noterar jag det. Tack ska du ha, Bengt.
Tack så mycket.
Lale Stars Align. En trea blir alltså betyget för Ylva Hellens resonemang här i moraltestet. Det finns hur många moraltest som helst samlar på hemsidan för den som vill gå in och lyssna mer. Sverigesradio.se/p3/Christer. Och där ligger såklart väldigt många kommentarer om det som största delen av programmet har handlat om idag också. Djurmöten som inte går att glömma. Axel skriver så här: min pappa lyckades med bedriften att skjuta sin kusin i armen med en getingad. Då undrar man ju, hur gick det till? Jo, han slog efter den med en tesked. Då flög gadden och giftsäcken iväg och träffade pappas kusin i armen. Skriver alltså Axel. Det är ju, tror man att man har blivit av med getingen, men så var det inte. Hallå, Robert.
Hej!
Hej du, vad har du varit med om för djurgrej?
Ja, jag tänkte att jag skulle berätta om ett... Det har varit mycket exotiska djur från utomlands. Så då tänkte jag ta en från Sverige då.
Det är klart ska jag göra det, Robert. Vad har du varit med om?
Det var så här att under en viss period hemma, när jag bodde hemma, så hade vi en tjädertupp. Mm-hmm. Som var väldigt rolig. För när de spelar så blir de galen och de kan gå till attack.
på alla möjliga djur.
Och när de spelar, det är alltså när de ska para sig?
Ja, precis. De söker en partner då och ropar ut i skogen. Och de kan få knäpp så att de spelar hela tiden. I princip tills de dör. Och den här spelar dag ut och dag in. Man hör den dygnet runt, dag som natt.
Hur låter den när en tjädertupp spelar?
Ja, det får man gå in och söka på internet. Det kändes lite... Det är lite svårt att förklara, men det är en kombination av roliga ljud.
Är det en hackspett då bredvid dig som bankar, eller vad är det för någonting?
Ja, det är arbetskollegan min som håller på att picka lite här.
Det är bra att han jobbar på. Okej, den här tjädertuppen bodde och spelade på gården. Hur hade den kommit till dit? Varför var den inte i skogen?
Ja, vi har ingen aning faktiskt hur den kom dit, utan en dag då... En dag bara så var han där. Ja. Och han spelade och han... Ja, och som sagt, han var ju knäppt den här tjädertuppen. Och så var ju bara 100 meter från gården kanske. Han vandrade ju lite fram och tillbaka. Så här. Och så varje gång, och jag var ju rätt liten, så varje gång jag gick till Vebon eller gick ut på gården, då kom den här tjädertuppen och jagade mig.
Oj.
Och spel. Ja visst, och de är ju rätt stor. Och jag hade ju en uppfattning om att den är stor så här. Och så gick en gång, kom jag ihåg, när jag gick till Vebon. Då hörde jag, de går i zigzagmönster, så de kommer närmare och närmare sakta så här. Och till slut då var han ju utanför Vebon. Och jag var ju livrädd. Alltså, den här gick alltid liksom emot när jag gick ut. Och tur var så hade jag en mobiltelefon i fickan. En uråldrig som jag hade fått av farsan min. Ja. Och då ringde jag till pappa, för jag vet att han backade när farsan kom ut. Han var ju större han då, liksom rent fysiskt sett. Så då fick jag tag i telefon, ringde till pappa och jag stod där inne livrädd med tveträ i handen och sa till pappa, nu får du komma ut för nu är tjädern på mig. Och han kom ut och tjädern vände och gick som tillbaka igen då. Men han var lustig den där, och det finns ju hur många historier som helst. Skoteråkare som har blivit jagade och krafsade och pickade på hjälmen när de har kört förbi gårdmålen, och för leden går alldeles bredvid det.
Så att om man kommer i närheten av en spelande tjädertupp, då ska man ta det lite försiktigt, för de är galna.
Ja, de är inte så snäll då. Det kan man inte säga.
Ja. Men du, Robert, då får jag helt enkelt säga som så att lycka till med jobbet som håller på att utföras där, och så ser vi upp med tjädertupparna framöver då, helt enkelt.
Ja, det är ett fantastiskt fint svenskt djur, det är det. Men man ska vara försiktig när de låter konstigt. Hör man någonting som låter som kolaburkar som öppnas och knackar och har sig, då ska man vara vaksam, för då kan man få sig en stor fågel på sig.
Jag och många andra kommer att följa detta råd, Robert. Tack snälla för att du ringde.
Ja, tack så jättemycket och tack för ett skitbra program.
Ja, tack Robert. Tack för att du hjälpte till att göra det bra också. Ha det gott,
ja.
Du.
Ja, ha det.
Hej.
Tack, hej.
Då har vi Ulrika med här också. Hallå Ulrika.
Hej, hej.
Hur är det med dig?
Jo, det är bara bra.
Har du ett djurmöte att berätta om också, eller?
Ja, jag...
Vänta lite bara. Känner jag igen din röst någonstans ifrån?
Ja.
Är det du som ringde in en gång det här klassiska samtalet om när du hade mördat en gräsklippare?
Ja.
När vi snackade om tuppjuck.
Ja.
Är det sant? Hej Ullis, hej.
Hej.
Alltså, om du, det här samtalet, vi ska göra en best of på julafton, och det var ju med här i listan över grejer som vi ville ha med och favoritsamtal från åren. Men nej. Alltså nu har vi, vad har vi? Vi har 4 minuter. Alltså vi hinner nog spela upp det här istället. Kan vi göra det, Ulrika? Då får vi stryka din djurhistoria, men jag vill höra det här gräsklipparsamtalet igen. Är det okej, Ullis?
Okej.
Det här handlar alltså om när man tar ut sin ilska på döda ting. Här kommer Ulrika. Ullis och gräsklipparen, tuppjuck. Hurra! Hur yttrar sig dina tuppjuck?
Riktiga frispel där jag hämtar något tillhygge och slår sönder det som jag har rätt uppe på.
Vad kan det vara för tillhygge du hämtar?
Jag har gärna något hårt, som skiftnyckel och hammare och sådana där saker.
Vad är det du har slagit sönder senast?
Senast var det en gräsklippare.
Med skiftnyckel som du...
Nej, den hivade jag ner i skogen för en slänt, och så tyckte jag inte att den hade gått sönder tillräckligt, så sprang jag och hämtade lite tegelstenar och så drog jag på dem också. Så då kunde man inte starta sen.
Och vad var det som utlöste det här gräsklippartuppjuket?
Jag skulle klippa gräset, den startade inte, och då blev jag förbannad.
Är det så att du tände till på en gång eller gjorde du många försök att starta först?
Ja, kanske 3-4 stycken och så fick jag ont i armen. Jag liksom sträckte en sena på något vis. Och så ringer jag till min sambo och säger jag får inte igång den här jäkla gräsklippan. Och då säger jag, vad vill du jag ska göra? Och då tände jag.
Då tände du. Och då tog du alltså gräsklippan och gjorde exakt vad då?
Luften över huvudet, slängde ner den i skogen och så gick den inte sönder så mycket som jag hade hoppats på. Så då hämtade jag lite tegelstenar och så sopade jag på dem också en 6-7 stycken så att plasten rök. Och den... Sen ringde jag min sambo och så sa jag att nu är den död.
Hjälpte det här? Mår du bättre efteråt?
Ja. Jag mår så fantastiskt bra när jag får ha sönder de sakerna som jävlas med mig.
Ja, men det här gäller bara saker. Det har inte gått ut över någon människa hittills.
Nej, nej. Jag håller mig till grejer. Jag tycker att det är liksom, det är lagligt. Det får man göra.
Förutom gräsklippan, vad är det mer som du äger som har fått känna på din ilska här?
En moped.
Vad hände med den?
Ja, den startade inte heller.
Nej.
Då hämtade jag en skiftnyckel och så slog jag sönder så det var någonting i motorn som sprack.
Ja, något mer?
Ja, en dammsugare.
Vad hände med den, stackaren?
Ja, den körde fast i ett skåp som man alltid körde fast i. Och så var jag väl inte så på bra humör den dagen. Och då hämtade jag en hammare och så slaktade jag den. Så jag fick tejpa den sen, men den funkar efter det. Men ja, kanske inte lika bra.
Det låter som att dina tuppjuk ändå kan få ganska dyra konsekvenser.
Ja, jag lär köpa nytt, men ja.
Det är det värt.
Ja, absolut.
Bor du tillsammans med någon, Ulis?
Ja.
Vad tycker han eller hon om de här utbrotten?
Han brukar säga att han inte törs sova med båda ögonen stängda. Men alltså man har ju saker för att de ska fungera.
Ja.
Om de inte fungerar då har man egentligen ingen användning för dem.
Nej, och då kan man lika väl döda dem då som du säger.
Ja, det känns som att jag får hämnas på dem. Det liksom blir en sån här, haha, där fick du.
Tror du att du är en våldsammare typ än andra?
Nej. Jag tror inte det, för jag kan inte titta på våld på tv överhuvudtaget.
Nej.
Så avreagera sig. Här i Sverige ska alla hålla allting inne, det gör inte jag. Jag tror man mår bättre av att släppa ut det.
Det var väldigt, väldigt intressant att höra om det här, Ulis.
Ja.
Sköt om det, Ulis, och tack snälla för att du ringde.
Hej då.
Hej då. Det blev lite hattigt och fnattigt här, men jag kunde inte låta bli. Det var så Ulli som ringde in och skulle dra en djurhistoria. Istället fick vi spela upp det här gamla favoritsamtalet om hur hon har dödat en gräsklippare och andra döda ting. Ullis, jag hoppas att du är en av dem som kommer att komma på vårt avslutningskalas 28 december. Vet inte om du hör mig, men jag hoppas det.
Jo, jag hör dig.
Gött, Ullis. Jag hoppas vi ses då. Vi som har gjort programmet idag, det är egentligen de gamla vanliga kan man säga. Klara Grape var producent, Anna Andersson, Anna Flygel. Jag heter Christer Lundberg. Nu måste vi in med Petri Nyheter. Här kommer de, gott folk. Ullis, hej!